Klockan är nu 2 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. I studion har vi mig, Oskar Parsmo, och dig,
Klara Bergenlöv. Dagens rubriker. Sverige går snart med i NATO. Och försäsongen i fotboll är i full gång. Och här i studion firar vi första torsdagen i mars.
Ja, men först. Sverige blir NATO-medlem idag. Det skriver Vita huset. Statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström är på plats i Washington DC för att lämna över Sveriges anslutningshandlingar till USA:s regering. När handlingarna deponeras är Sverige officiellt medlem i försvarsalliansen. På måndag väntas Sveriges flagga hissas under en ceremoni vid NATO:s högkvarter i Bryssel. Det här rapporterar TT.
Och försäsongen är i full gång för fotbollslagen i stan och förberedelserna inför seriepremiärerna pågår för fullt. Det gäller att bli både stark, snabb, uthållig och smidig. Men det gäller också att inte skada sig. Torbjörn Sträng är tränare för Kviding FIF, ett av Göteborgs lokala fotbollslag.
Vi jobbar mycket med hopp och landningar och koordination så att de får med sig det in i träningen.
Försäsongsträningarna planeras noggrant för att belasta spelarna på rätt sätt. De ska träna starka, men samtidigt hålla sig hela.
När vi kör fys så jobbar vi mycket med uppvärmningsrutiner. Vi kör mycket uppvärmningsband. Vi kör hopp, landningar och så för knäkontroll.
Av de 100 000 idrottsskador som anmäls varje år är en tredjedel fotbollsrelaterade. Kvinnor löper också större risk att drabbas av knäskador. Nästan hälften av skadorna inom damfotbollen är just knäskador.
De allvarliga skadorna vi har inom fotboll är ju framförallt korsbandsskador.
Karin Skröder är ansvarig fysioterapeut för BK Häcken. Hon berättar om det projekt som kallas knäkontroll. Det är ett program som innehåller olika enkla övningar som ökar chanserna att förbli skadefri.
Man gjorde en studie i Sverige på 230 klubbar tror jag under 2009. Halva gruppen fick göra knäkontroll som en syfte att det skulle kunna vara en skadeförebyggande åtgärd och halva gruppen fick träna på som vanligt. Där man såg väldigt stora minskningar av just knäskador.
För den grupp som gjorde övningarna minskade risken att råka ut för en allvarlig knäskada med 64%. Men knäkontroll görs inte bara för att stärka upp knäna.
Det är många olika delar i det med löpteknik, hoppteknik, att stärka både framsida och baksida lår och ljumskar och bollkontroll. Så att knäkontroll handlar inte bara om knä.
För de som utför övningarna minskar också risken för andra akuta skador med över en tredjedel. Karin Skröder.
Jag tycker inte att det finns någon ursäkt till någon fotbollsklubb, innebandyklubb eller vad det nu handlar om att inte göra knäkontroll. Vilken tränare som helst kan hålla i det. Vi vet att det är en skadeförebyggande av knäskador och vi vet också att det är en skadeförebyggande för övriga akuta skador. Det är så enkelt och vi vet att det hjälper, så varför gör vi inte det likväl som något annat inför en match?
För Torbjörn och hans lag ser det ganska ljust ut inför säsongen 2024.
Skadeläget är att vi från förra året har ett korsband. Annars så är det bara små skavanker, inga muskelskador direkt.
Reporter var Alma Karlsson.
Mm. I natt har en explosion inträffat i ett flerfamiljshus i Linköping. En 17-åring misstänkt för trippelmord har bott på adressen tidigare. En man i 35-årsåldern är anhållen misstänkt för mordförsök. Ingen person ska ha kommit till skada av explosionen. De senaste dygnen har det skett 5 sprängningar i Sverige, då det också har inträffat 3 i Stockholmsområden och en dubbelexplosion i Västra Frölunda. Om nattens explosion kan kopplas till dem är dock för tidigt att säga. Det här rapporterar TT.
Ja, och regeringen ska tillsätta en utredning för att se över frågor om tillstånd och tillsyn kring explosiva varor för att stoppa kriminellas tillgång på sprängmedel. Utredningen ska genomföras i ett så kallat snabbspår, uppger regeringen under en pressträff.
Nu kultur med Maja Skvagersson.
Ja, under mars månad släpper ett flertal stora artister nya album. Bland annat Ariana Grande, Shakira och Beyoncé släpper ny musik. Även svenska rapparen Jirell släpper nya låten Amiga imorgon som är en del av nya albumet Luanda. Resten av låtarna från albumet kommer i april och musiken bjuder på en poppigare version av hiphop enligt TT. Jireel planerar även en turné i höst och turnédatum har släppts i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm. Nu lite tv-serier. 22 februari hade Netflix nya live-action-serie Avatar The Last Airbender premiär och serien har fått både ris och ros från tittarna. Serien är en ny version av den gamla tecknade kultfavoriten från 2005 med samma namn. Nu efter första säsongen har landat hos publiken medan meddelar Netflix att de börjat arbeta på ytterligare 2 säsonger till serien. Slutligen en liten uppdatering på skjortan som Colin Firth bar i tv-adaptionen av Stolthet och fördom. I vår 13-sändning berättade vi att skjortan skulle auktioneras och den förväntades sälja för en summa mellan 7 000 och 10 000 pund. Nu är skjortan såld och priset landade på ungefär 20 000 pund. Det var kulturen.
Det var inte illa. Tack Maja.
Då går vi vidare och under natten till onsdag smällde det utanför 2 närliggande trapphus i Västra Frölunda, som vi nämnde tidigare. Men vad händer egentligen efter en sprängning? Vi har pratat med fastighetsförvaltaren i området Rafael Lavicki som just nu arbetar med reparationerna.
Ja, rent kort så är det 2 utblåsta entréer och då menar jag verkligen utblåsta. Så att allt från belysning, låsning, dörrar, glasrutor, ja, splitter överallt. Så det är egentligen göra om. 2 entréer behöver vi göra.
Och känslan i området är orolig.
Ja, det är omskakande utan tvekan även för oss som jobbar i området och speciellt de som bor. Jag kan sätta mig in i deras situation, speciellt om man har småbarn och rutorna flyger in helt plötsligt från ingenstans mitt i natten. Alltså den känslan vill man nog inte uppleva någonstans.
Thomas Hellberg är hyresgäst i ett av husen och var hemma under händelsen. Han berättar om sin upplevelse.
Det small ju i balkongen så säger jag, nu var det något riktigt ordentligt som hände. Så gick jag in, satte mig på sängen och så kom ju nästa smäll. Mm. Tänkte, vad är detta?
Tidigt på onsdagsmorgonen fick Thomas tillträde till sin lägenhet igen. Han själv är inte orolig, men han beskriver området som skakat efter händelsen.
Ja, det påverkar ganska mycket för att man tänker ju givetvis, ska man bo kvar här så är det ju, jag menar jag har 200, min fru går inte ut med hundarna på kväll, det gör alltid jag. Och det gjorde hon ju inte innan och det, menar, hon gör det definitivt inte nu. Så att visst påverkar det. Jag ska resa bort över post, då tänker min fru åka ner till land och vara där nere medan jag är borta. Va? Så att hon vill inte vara här helt enkelt ensam.
Reporter var Torsten Armini.
Och nu till kollektivtrafiken. För många upplever att bussarna är för fulla varje dag på väg till jobbet eller skolan. Och förarbristen är ett stort problem i regionen. Vår reporter har pratat med Frida Antonsson, kommunikatör på Västtrafik. Och hon säger så här gällande maxantalet passagerare.
Ja, alltså det skiljer sig lite från buss till buss. Vissa bussar har en komfortkapacitet som jag kallar det på 55 resenärer och vissa har 110. Men fordonen är egentligen godkända att ha fler.
Frida berättar att busschaufförerna har inget maxantal att förhålla sig till. Men de försöker minska antalet stående passagerare.
De håller ju koll på så att alla får plats och att inte sikten i bussen skyms. Och det är då som de behöver skylta fullsatt.
Förarbristen inom Västtrafiks verksamhet är stor. På några års sikt saknas till exempel uppemot 700 bussförare i regionen. Satsningen på utbildade förare tredubblades till 2024 för 18 miljoner kronor.
Reporter var Elin Gustafsson.
Och då går vi vidare till något helt annat. För idag är det nämligen smålänningarnas nationaldag, även känd som första torsdagen i mars. Och vi har en livslevande smålänning med oss här i studion, nämligen Saga Askan Källström.
Hej, välkommen! Du, varför firar vi den här dagen egentligen?
Ja, den är inte så, traditionen är inte så gammal som man kan tro att den är. Det började 2010 med att Johan Svenningsson, en kille från Småland, startade en Facebookgrupp som ett internskämt mellan han och hans syskon. För att hans faster på 70-talet hade flyttat från Gnosjö, tror jag det var, till Allingsås. Och på hennes nya arbetsplats fick hon frågan i slutet av februari. Vad är det för datum imorgon? Och då sa hon första mass på bred dialekt. Och det tyckte hennes kollegor var skitroligt. Så Det är därför vi firar helt enkelt.
All right. Och hur firar du en dag som denna?
Ja, men med marsipantårta såklart.
Såklart. Tack så mycket, Saga.
Och då går vi vidare till lite ekonomi. För under onsdagsmorgonen rapporterade Ekot att Stockholms universitet gjort stora nedskärningar på undervisningen. Vilket har lett till att studenterna får betydligt mindre lärarledd undervisning. Detta på grund av den nya budget som sattes för universiteten i höstas. Man räknar med att 1 miljard kronor saknas för 2024. Men att nedskärningar i budgeten skulle drabba undervisningen är inget som Peter Tellberg, ekonomiansvarig på Göteborgs universitet, känner igen sig.
Jag tyckte det lät väldigt extremt när jag hörde det. Jag har aldrig hört talas om det. Vi har ju, vår organisation är mycket mer decentraliserad på det sättet. Och det, den är, jag tror att den är på samma sätt decentraliserad även i Stockholm. Men som övergripande så känner inte jag till att det skulle finnas någon motsvarande sån tydlig koppling att man på grund av ekonomiska skäl skulle exempelvis minska utbildningstillfällen.
På Göteborgs universitet är ekonomin förhållandevis stabil, även om det ekonomiska läget ser något annorlunda ut än förut.
Vi har haft en väldigt bra ekonomi över väldigt många år, men just nu så ser det ju lite kärvare ut. Men jag hör inte att vi har den typen av besparingar som man beskriver i det reportaget i alla fall.
Stockholms universitets beslut om att dra ner på lärarledd undervisning skiljer sig mycket från hur Göteborgs universitet resonerar, menar Peter Tellberg. Studenterna i Göteborg behöver inte oroa sig över att deras undervisning skulle drabbas av nedskärningarna.
Jag kan inte svara på hur de har gjort det. Så resonerar vi inte på Göteborgs universitet. Men det är klart, det finns ju verksamheter som har och haft länge stora ekonomiska utmaningar om man tittar på institutionsnivåer och så. Och det är klart att det påverkar ju sina prioriteringar och bemanning och personal, det gör det ju. Men att man väldigt tydligt säger att då minskar man så att man har färre antalet undervisningstillfällen än vad man har haft tidigare. Då går man ju från någon form av studie, någon kvalitet på vår utbildning som vi tillhandahåller.
Och reporter var jag själv, Klara Bergenlöf.
Nu om klimatet. För politikerna har länge lovat en klimatvänlig politik som ska leda oss ur klimatkrisen. Men sedan FNs klimatpanel, IPCC, levererade sin första rapport 1990 har utsläppen bara ökat. Jonathan Havenhand, som är forskare på institutionen för marina vetenskaper, varnar nu för stora konsekvenser av att temperaturen i världshaven fortsätter stiga.
Vi behöver agera mycket och snabbt, och jag förstår att folk blir lite trött på det eftersom folk tjatar om det hela tiden. Men det finns mer och mer bevis att sånt är fallet, och desto mer vi kan sprida det budskapet desto bättre.
Världshaven täcker runt 70% av jordens yta. Haven är därför viktiga för att reglera jordens klimat.
Världshaven har värmt med kanske 1 grad i snitt de sista 100 åren, som låter inte mycket. Det är inte mycket, det är bara 1 grad. Men världshaven är otroligt stora om man tar dem som en volym. Så det är en omfattande effekt som det har. Och det är inte jämn överallt. Det varierar beroende på var på världen man är, hur mycket de har värmt.
Vi känner alltså inte av att havet blir så mycket varmare. Uppvärmningen når å andra sidan 100-tals meter ner i djupet. Detta gör att livet i havet förändras och hela ekosystemet i havet påverkas.
Tropiska vatten kommer att drabbas ganska hårt eftersom det är problem med blekning av koraller på stora barriärrevet i Australien till exempel. Men om korallerna slutar växa, om de dör på grund av att det är för varmt eller försvinner i havet, då blir det ett stort problem. De kommer helt enkelt att dö ut.
Når vi alltså 2 graders uppvärmning kommer nästan alla korallrev vara helt utdöda.
Haven runt omkring Sverige värms med snitthastighet av 1 grad per sekel eller per 100 år, men snarare 4 grader eller till och med 5 grader.
Ja, haven runt Sveriges kust värms ungefär dubbelt så snabbt som världshaven i genomsnitt. Redan nu påverkar detta många arter. Även om allt ibland kan verka hopplöst så finns det fortfarande saker vi kan göra.
Men ändå, om vi kan behålla den till 2,5 eller 3 grader, det blir mycket bättre än om vi gör ingenting. Och den värms med kanske 5, 6, 7 grader. Varje liten del hjälper. Jag brukar likna det med att din eller min röst gör ingenting nästan till vilken regering vi kommer att få vid nästa valet till riksdagen. Men vi röstar ändå, eller hur? Så allt som vi kan göra har en liten påverkan, men det hjälper till.
Sist hörde vi Jonathan Havenhand. Reporter var Alva Johansson.
Mm, och då går vi vidare till lite sport. För den 23 mars hålls Swedish Dart Festival i Eriksbergshallen i Göteborg. För första gången möts flera internationella spelare i ett dart-evenemang i Sverige. Efter att 16-åriga Luke Littler tog sig till VM-finalen i dart har sporten fått stor uppmärksamhet i medierna. I Sisjöns industriområde arbetar man med att göra klart allting inför tävlingen. Gabriel Börjesson jobbar på ett event som skapat evenemanget.
Och där var ingen annan.
Det har ju inte varit något liknande i Sverige någonsin innan. Utan vi fick upp ögonen för det här för det var så stort i England och i Tyskland. Den nya stora stjärnan är ju Luke Littles som har kommit då. Så tack vare den har det blivit en hype kring det hela. Så det är jättekul att få en sån stor världsstjärna, den största världsstjärnan skulle jag säga, inom darten. Det har nog varit någon här tidigare kanske, men absolut inte på det här sättet innan. Inte vad jag vet och inte vad jag hört, utan det här är någonting som kommer vara helt unikt för första gången i Sverige.
Ja, intresset för dartfestivalen visar sig vara stort och trycket på biljetten har varit högt. Gabriel tror att många kommer för gemenskapen och folkfesten som brukar uppstå i turneringarna.
Några veckor sålde egentligen de slut varenda gång vi släppte. Men det sista nu här när verkligen liksom alla fick upp ögonen för våran dartfestival efter Luke Littles genomslag här nu i VM. Så släppte vi ju 100 biljetter till vi fick in och de gick ju på 1,5 minut ungefär.
Thomas Ljusberg jobbar på pubben Haket. Hit kommer det ständigt folk för att kasta lite pil. Sportens enkla regler gör det lätt för många att ta del av den.
Vi startade darten här för några månader sedan. Utan att vi visste om det så fanns det ett jättestort intresse för dart bland våra gäster. Och vi har ju fyllt våra dartbanor hela helgerna och också på vardagarna.
Sporten så länge varit bortglömd har nu fått ett uppsving efter större medial uppmärksamhet. Svenska dartförbundet har ungefär 150 klubbar registrerade hos sig. Och den siffran legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Ifall darten endast är en fluga får tiden visa. Thomas tror dock att darten är här för att stanna.
Jag tror att framtiden är ljus för dart.
Reporter var Livia Andersson.
Och nu blir det mer sport med Hanna Andersson.
Ja, och vi börjar med lite fotboll med ett glädjebesked från Fridolina Rolfö som nu är tillbaka från sin skada. Det var i september förra året som Rolfö opererade sitt knä och hon har sedan dess inte kunnat spela. Men nu är hon tillbaka och är med i Barcelonas matchtrupp igen lagom till torsdagens cupsemifinal. Och i Premier League väntar i helgen en viktig herrfotbollsmatch mellan tabellettan Liverpool och tabelltvåan Manchester City där det i dagsläget bara skiljer en poäng lagen mellan. Vem som vinner och samlar avgörande poäng i ligan återstår att se på söndag. Över till tennis. Nu är det klart att spelare från Ryssland och Belarus har tillåtelse att spela i OS i Paris i sommar. Det rapporterar Reuters, men för att få delta måste de dock ställa upp under så kallat individuell flagg. Och vi fortsätter på spåret i OS, för nu går facket ut och varnar för att anställda inom den offentliga sektorn kommer att strejka under spelen i juli och augusti. Därför meddelar facket nu att det kan bli kaotiskt i Paris i sommar och att strejkåtgärder ska tas. Det rapporterar TT. Det var allt för sporten. Nu tillbaka till Klara Oskar.
Tack Hanna.
Och då går vi vidare till vädret i ett ovanligt soligt Göteborg. Ja, solen hänger i sig och temperaturen kommer ligga runt 6-7 grader för att på kvällen sjunka till nollan. Vinden ligger nordost och blir 5 meter per sekund. Och under natten kan temperaturen sjunka till 2 minusgrader och under morgondagen kan det bli upp mot 9 grader varmt. Vinden fortsätter ligga åt nordost och solen är här för att stanna.
Härligt tycker jag. Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen klockan 3. Dagens producenter var Tuva Bil Erlandsson och Klara Gustafsson. Dagens tekniker var Elvira Jansson. Och vi i studion heter Oskar Parsmo och Klara Bergenlöf.